repetera vad vi sa förra gången, för en månad sedan ungefär. Om vi går tillbaka till reformationen och 1600-talet i Sverige, så blev Sverige ett enhetssamhälle. De katolska klostren lades ner och Sverige skulle vara ett evangeliskt-lutherskt rike. Alla var medlemmar i Svenska kyrkan. Alla skulle läsa åtminstone Luthers lilla katekes, som man blev förhörd på sin kristendomskunskap och så vidare. Men redan på 1600-talet, alltså, och vi har lite svårt att tänka oss det här. Jag menar, vi lever ju i vår tid. Man kan vara svensk och pingstvän, eller svensk och lutheran, eller svensk och muslim, eller ingenting alls organiserat. Vi har ju religionsfrihet. Vet ni från vilket år? När fick vi total religionsfrihet i landet juridiskt? Ja, 1951 tror jag det var. Ja. Men det här enhetssamhället hade börjat ta vissa steg redan på 1600-1700-talet. Hit till Norduppland tog man valloner från Belgien som skulle hjälpa till att, ja, både att bryta malmen men sen att bearbeta järnet. De kallades ju för vallonbruk, och Vallonien, det är en del av Belgien. De var jätteduktiga på bergsbruk och järnhantering. De tilläts att behålla sin reformerta tradition. Så att det var av ekonomiska skäl som liksom staten började öppna upp. På 1700-talet öppnade man upp för att judar skulle kunna få bo i Sverige utan att bli kristna och få ha egna synagogor på några platser i landet. Och det här var också av ekonomiska skäl egentligen, för att man ville knyta kontakter. Sen kommer de här väckelserörelserna, pietism och herrnhutism, som börjar skapa som ett lite större frihet i rummet, så att säga. Fortfarande inom Svenska kyrkan. Men båda de här rörelserna betonade att man liksom en personlig kristen tro. Och man talade, inte minst inom herrnhutismen, om religiösa känslor. Ja, vad menar man med det? Ja, det är att jag brukar ibland beskriva det som det där pirret i magen som man ibland känner när man ber, till exempel. Alltså en närvaro eller att någonting händer. Längre in på 1800-talet så vet vi att man började fortfarande inom Svenska kyrkan, men ändå starta olika kristna organisationer liksom på frivillig grund. Vi har Svenska Bibelsällskapet till exempel. Bildades 1815, så de har firat sitt 200-årsjubileum. EFS växer fram, startar 1856. Och det ses som ett liksom viktigt steg. Här var det lekmän och präster som på frivillig väg började skicka ut husbesökare som knackade på och sålde och delade ut kristna skrifter. Och så småningom började de att predika också. Missionsförbundet kommer till 1870. 78. EFS var inte fullt demokratiskt uppbyggt på den här tiden, och det tyckte missionsförbundet de som bildade det var ett bekymmer. Man försökte förändra EFS, införa en enklare trosbekännelse till exempel. Waldenström hade sin subjektiva försoningslära. Den objektiva försoningsläran är ju hur Kristus tar på sig mänsklighetens synd och skuld på korset. Där Waldenström mer betonade Guds oföränderliga kärlek, att Gud inte var vred på synden på det sättet. Missionsförbundet kommer till och får sin högsta medlemsantal på 1930-talet. Jag tror man var 120 000 personer då. En sak som missionsförbundet hade att ta ställning till, det var det här med dopfrågan. De flesta i missionsförbundet fortsatte även att vara medlemmar i Svenska kyrkan faktiskt, men hade sin andliga gemenskap i bönhuset i missionskyrkan. Men det hade börjat komma in vid mitten av 1800-talet baptism till Sverige. Och baptism, det är ju troende dop. Dop efter bekännelse till Kristus i vuxen ålder. Och den här döparrörelsen, eller anabaptismen som den från början kallades, den uppkom på 1500-talet och var en del av den här större reformationsrörelsen. Och det var en del som ifrågasatte barndopet. Katolska kyrkan hade ju döpt barn. Vi får ju backa ända till det första århundradet. Det är klart, de första generationerna kristna, de var ju inte döpta, utan döptes med troende dop och togs upp i församlingarna. Och detta kan vi läsa i Nya testamentet, men även hos kyrkofäderna under den allra första tiden. Men sen började kristna familjer bildas. Barn föddes och man började döpa barn. Och man tänkte då mer på att det var som en parallell till förbundstanken i Gamla testamentet. Där tecknet att pojkar skulle omskäras, och då såg man dopet som en parallell till detta. Fortsatte det att inte vuxen döpas då? Jo, det gjorde det. Nya kristna som kom till tro, men det blev allt vanligare att barnen i de kristna familjerna döptes. Normalt på åttonde dagen. Och sen också vuxen dop, troende dop naturligtvis på missionsfälten. Men här då på 1500-talet kommer det upp den anabaptistiska rörelsen. Det tyska ordet är Wiedertäufer, att döpa om. Därför att de här människorna i Centraleuropa på 1500-talet, de var barndöpta. Och katolska kyrkan såg det liksom att de döptes om, men själva menade man att nej, men jag erkänner inte barndopet, utan det troende dopet som är det centrala. Fanns en teolog, Baltasar Hübmeier. till exempel. Och sedan fanns den här baptistiska rörelsen. Baptism kommer från det grekiska ordet baptizomai, som betyder neddoppa. Och baptismen fanns som en minoritet, en underström i Europa allt sedan 1500-talet. Men det var först när baptismen flyttade över till USA, när flera med baptistisk åsikt flyttade över till USA, där växte baptismen till. Och man började skicka baptistmissionärer från USA liksom tillbaka till Europa, bland annat Sverige. 1848 sker det första svenska troende dopet. Och det var sjömannen F.O. Nilsson som var svensk och som hade blivit övertygad om det riktiga i baptismen när han var i USA. Han återvände hem till Sverige, verkade i Sverige, men landsförvisas 1850. Men då hade han genomfört det första dopet. Och näste baptistledare i Sverige blev Anders Wiberg, som hade varit präst i Svenska kyrkan men blivit övertygad om baptismen och lämnat Svenska kyrkan. Baptisterna kallades ofta för läsare. Och det ordet kunde man använda för en ännu större del av de här väckelserörelserna. Men det signifikanta är att man var läsare. Man läste Bibeln och på egen hand och tolkade bibelordet. 1860, alltså redan efter 12 år efter första baptistdopet, så fanns det 120 lokala baptistförsamlingar i Sverige. Här hade det då börjat växa. Om EFS var kvar inom Svenska kyrkan, så hade det här mycket genom baptismen börjat växa fram kristna grupper vid sidan av Svenska kyrkan. Och den svenska staten bestämde då 1860 att de här grupperna skulle kunna få bilda vad man kallade dissenterförsamlingar. Ordet dissenter betyder ungefär avvikare. Avvikare från normen, så att säga. För normen såg man fortfarande som att var man svensk skulle man vara evangelisk-luthersk kristen. Men det här var alltså det första steget juridiskt sett mot vår idag religionsfrihet. Och det här var faktiskt, alltså för den svenska staten var det här ändå ett ganska stort steg att liksom tillåta. Och då skulle de här dissenter, man fick ansöka hos kungen om att bli dissenterförsamling. Och då skulle man bland annat skriva en trosbekännelse, vad man trodde på. Hörde mig genom den här. Vi fortsätter så får vi se om den andra kommer tillbaka. Man skulle skriva en trosbekännelse. Alltså detta tror vi på. Nu fungerar den. Tack, tack. Men man skulle också klara att hålla folkbokföring. För folkbokföring var någonting som Svenska kyrkan stod för. Och gjorde ju ända fram till, jag tror 91 eller något sånt där, innan det flyttades över till Skatteverket. Så trosbekännelse klarar en egen folkbokföring och att detta skulle godkännas av den svenska staten. Sen efter några år, 1873, tog man bort det här att det skulle godkännas av staten. Nu blev det ändå inte så många såna här dissenterförsamlingar som bildades. Det var några baptistförsamlingar och metodistkyrkan i Sverige. För vi kommer att återkomma till metodismen längre fram. Hur ska man då se på baptismen? Ja, den var bibelförankrad. För det är klart att om man enbart har Bibeln och inte den kyrkliga, liksom räknar med den kyrkliga traditionen att döpa barn, så är det ju vuxna som döps i Nya testamentet efter en liksom bekännelse till Kristus. Och det finns något bibelställe, den som han som lät döpa sig med hela sitt hus. Och där har man diskuterat, jo men i ett hushåll borde det ha funnits barn med också, men det står inte uttryckligen. Däremot vet vi att åtminstone från år 100 så var det tradition att döpa barn. Baptismen är på det sättet bibelförankrad, men det var också ett uttryck för vad man brukar kalla modernitet. Ifrågasättande av tidigare auktoriteter. Bibeln litade man på. Men kyrkan, Svenska kyrkan i det här fallet då, var en gammal auktoritet som man kunde börja ifrågasätta. Man ville tänka själv, läsa Bibeln själv. Svenska baptistsamfundet bildades 1857. 1934 når man sitt högsta medlemsantal, ungefär 68 000 medlemmar. 2011 när baptistsamfundet tillsammans med metodistkyrkan och missionskyrkan bildade Ekumenia, då var baptisterna 16 600. Metodisterna var färre, så att det var missionskyrkan som var den stora delen så att säga i den här sammanslagningen. Här har vi en målning på ett baptistdop som ofta skedde ute i en sjö eller älv eller någonting. Det kanske är det som, och det är en väldigt fridfull bild. Ni ser det, några som är, ja det är Valdersvik, så det är ju Halland. Ja, och jag tror den hänger på Enskilda högskolan faktiskt. Och sen ser ni några här som böjer knä och några som är på väg ut att döpas. Svenska baptistsamfundet ger faktiskt upphov till flera baptistsamfund. Pingströrelsen till exempel. Örebromissionen som var baptisterna i Örebroområdet, Närke. Fribaptistsamfundet och Helgelseförbundet. De här tre senare, Örebromissionen, Fribaptister och Helgelseförbundet, bildade ju på 1990-talet det som blev, ja, från början hette det Nybygget, men sen Evangeliska Frikyrkan. Sen kommer en sån här bild som jag inte är så stolt över, för man måste ha väldigt duktiga splittringar. Ur baptistsamfundet utesluts på 1870-talet det som blev fribaptisterna. Det var en pastor, Helge Åkesson, som hade gjort en egen bibelöversättning. Han stod också för en subjektiv försoningslära. Han trodde inte på eviga straff. Men han trodde på att man kunde uppnå syndfrihet redan här i världen. Helgelseförbundet, mycket i Närke. De blev inte uteslutna, men liksom de bildade som en egen gren. Torp och Götabro är viktiga platser för dem. Philadelphia-församlingen i Stockholm, som alltså var baptistförsamling, utesluts 1913 formellt för att man hade ett mer öppet nattvardsbord. Men egentligen var det de karismatiska frågorna. Och vi återkommer till pingströrelsen ganska snart. Örebro missionsföreningen går sin egen väg på 1930-talet. Mycket påverkad av pingströrelsen. Vi har den legendariske Ångman som ledde Örebrobaptisterna. Man använde kvinnor som predikanter. Man bildade Örebro missionsskola 1908. Det som idag är en del då av ALT. Vid sekelskiftet, nu hade de kristna då börjat liksom finnas med i olika sammanhang. Kring sekelskiftet kom det en rörelse som man brukar kalla allianskristendom. Det var liksom när kristna började se, nej men vi har ju så väldigt mycket tillsammans. Bland annat var det en engelsk adelsman, Lord Radstock, som under några år på slutet av 1870-talet och början av 1880-talet reste runt i Nordeuropa. Bland annat Stockholm, och hade väckelsemöten. Han var väckelsekristen själv, och dessutom hade han rätt bra med pengar. Så att han ville hålla väckelsemöten i Stockholm, framförallt riktat till de högre klasserna i samhället. Så han hyrde han kom inte ensam bara, utan hade sin familj och en massa tjänstefolk med sig. Hyrde en hel våning på Grand Hotel under uppemot ett halvår. Kan man ju bara gissa vad det kostade. Det har jag inte råd att göra. Jag brukar bo på någon vandrarhem om jag ska till Stockholm, men så är det. Och i den här våningen fanns det också som en större samlingssal. Och dit samlades många från Stockholms liksom societet, liksom över, ja, rika personer. Han predikade på franska, för det var liksom lite mode att göra det då. Han kunde även engelska naturligtvis. Sen delar av kungafamiljen blev påverkade, alltså positivt, att ta steg närmare kristen tro genom honom. Något annat som påverkade vid sekelskiftet 1900, det var väldigt många eskatologiska tankar. Är vi nu vid liksom tidens slut? Fredrik Fransson reste, en predikant, reste runt i landet med en jättestor plansch. Jag tror det var målat på liksom flera hopsydda lakan som visade liksom tidslinjen, vad som ska hända i de yttersta dagarna. Och sen kunde man köpa ett litet vykort och ta med sig hem av den där. Men det var liksom en hela, inte bara kristenheten utan även liksom kulturlivet och litteraturen påverkades av det här, att det var slutet på 1800-talet. Ett franskt uttryck var fin du siècle, alltså seklets slut. Även om inte alla blev kristna, men så liksom fanns det en ödesmättad stämning. På ett sätt lite liknande när vi för 25 år sedan skulle gå in i 2000-talet. Och det var mycket diskussioner om den här millenniebuggen. Kommer ni ihåg? Det kommer alla datorer att krascha nu, och kommer flygplan och störta. Och ja, det var många tankar om. Men det liksom, alltså det är klart, på ett sätt om man levde 1999 eller år 2000 kanske inte hade så stor betydelse. Men det går som en tydlig gräns där vid. Och vi är ju några av ganska få människor ändå som har fått uppleva ett årtusende, ett nytt årtusende komma in. Pingströrelsen så. En viktig plats för pingströrelsen är ju nummer 312 på Azusa Street i Los Angeles i Kalifornien. Den brukar ibland kallas för den nya rörelsen. Här är en bokhänvisning, men det är för att jag använt den här sliden på Johanne Lund. Vad hände på Azusa Street 1906? Ja, det var en färgad predikant, William G. Seymour. Han var barn eller barnbarn till frigivna afrikanska slavar. Började predika i ett litet kapell på en bakgata i Los Angeles. Han hade fått uppleva den karismatiska eller pentekostala väckelsen. Hur folk på en bibelskola som han besökte i Kansas talade i tungor, frambar profetior, bad för om helande. Man kan säga om Seymour, han var påverkad av Luther i rättfärdiggörelsen. Alltså att det är Kristus som har tagit allt på sig. Dop och församlingssyn var han påverkad av baptismen. Helgelse och andlighet, bland annat från metodismen. För metodismen var ofta slavarnas kyrka i USA. Ja, det blev som en ny pingst. Väckelsemöten som avlöste varandra, och man höll på i princip dygnet runt under 3 år. 1906-1909. Folk började tala i tungor, profetior, bön för helande och mycket mer. Ytterligare en aspekt var att den här församlingen, och det var ju liksom många som anslöt sig till den, väldigt starkt började känna varandra som systrar och bröder i Kristus. Det spelade liksom ingen roll om man var färgad eller vit, rik eller fattig, kvinna eller man och så vidare. Alla är vi ett i Kristus. Så det var en väldig kärlek liksom till varandra som växte fram. Och från den här rörelsen började man även med mission. En del fick börja tala språk som var levande språk, men sådana som kinesiska eller något afrikanskt språk eller något annat, men som de inte kunde av sig själva, så att säga. Och det här såg man som tecken på att då ska vi skicka den här personen som missionär till Kina eller Afrika eller så. Men det speciella är också att det var inte, även om Azusa Street 1906-1909, sen liksom började det klinga av en del. Även om det är Azusa Street som vi kommer ihåg ordentligt, så uppkom det faktiskt ungefär samtidigt på flera platser i världen, bland annat i Ecuador. Man kan se väckelsen i Wales. Också hade de här uttrycken med tungotal och profetior. Men även i Indien, Pune. Och i nuvarande Nordkorea, Pyongyang av alla platser. Pyongyang på den här tiden, det var ju långt före att liksom Nordkorea bildades, var en väldigt kristen stad. Och där liksom gjorde den helige ande nedslag. Pyongyang kallades för Asiens Jerusalem av en del, för att det var så mycket kristen verksamhet där. Men allt nog, det är rätt fascinerande att se hur det blev sån här nedslag av den helige ande på flera platser långt ifrån varandra och oberoende av varandra. För då kunde man ju tänka sig att man reste liksom och berättade för varandra och så, men liksom till en början var det. Ja, tungotal, profetior, bön för sjuka, helande. Men sen det här med att det sprängde sociala gränser, man såg sig som syskon i Kristus. Apostlagärningarna på nytt. I Sverige kom pingströrelsen tidigt, redan 1906. Alltså samma år som det hade brutit ut, så att säga, i Los Angeles. Det var Andrew Johnson som flyttade hem. Han var svensk-amerikan och började predika på det här sättet i Skövde. Levi Petrus, som ledde Stockholms 7:e baptistförsamling, blev inspirerad bland annat av norrmannen T.B. Barrett, som var metodist, och att öppna upp för de här karismatiska uttrycken. Och som jag sa, det var en baptistförsamling. Den blev utesluten av ur baptistsamfundet 1913. Formellt för att man hade ett mer öppet nattvardsbord. Men egentligen var det de här karismatiska pentekostala frågorna som var den egentliga anledningen. En bild på Levi Petrus. Och pingstväckelsen växer till. Till en början och under lång tid betonade man att de lokala församlingarna skulle vara självständiga, självstyrande. Man nådde sitt högsta medlemsantal på 1980-talet med ungefär 100 000 medlemmar. Hade då 800 missionärer i 40 länder. Men också förlaget Philadelphia, Dagen, folkhögskolor, Evangelie Herold som sen kom att heta Petrus, Ibra Radio. Ett politiskt parti, Kristen Demokratisk Samling som heter Kristdemokraterna idag. Nu var det inte bara pingstvänner, den första ordföranden var faktiskt präst i Svenska kyrkan. Och sen kom Alf Svensson som var pingstvän och som satt jättelänge. Jag tror när om man heter Birger Ekberg, den här prästen, han avled efter bara 3 år på 1960-talet. Och sen, men även PMU och LP-stiftelsen till exempel. Så att liksom, här kan vi tala om ett gott kristet entreprenörskap på olika sätt. 2002 bildades det samfundsliknande pingstfria församlingar i samverkan. Och sen växer ALT, Akademin för ledarskap och teologi, fram där. Det är något med min skärm här. Där pingströrelsen, Evangeliska frikyrkan och sen även Alliansmissionen liksom la sina utbildningsresurser samman. Och man har ju olika utbildningscentrum ligger i Örebro. Men man har att studenter samlas och följer föreläsningar och sådär på nätet på många olika platser. Jag fick vara med och ha en del då var en lärare kort förra året, så att jag var till Örebro några gånger. Evangeliska frikyrkan, som sagt, 1996, Fribaptistsamfundet, Helgelseförbundet, Örebromissionen. Och man kan ju egentligen se att de här senaste 25-30 åren så är det flera äldre frikyrkosamfund som gått samman. EFK då, men även Ekumenia för 10-12 år sedan. Jag kommer faktiskt att stanna där för idag. Jag hoppas att jag vid något tillfälle ska kunna det finns lite mer, och jag vill egentligen föra det fram till bildandet av Livets ord. Men då är vi inne i mer modern tid, så att säga.